In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till Sillypodden. Det är tisdag idag, en dag försenad, en vanlig Sillypodd-dag. Och tacka, det kan vi göra Andreas Lillhannes för, eller?
Ja, det verkar så. Jag fick in massa notiser igår på Twitter om att jag låg hemma, 39 graders feber, och så bara ramlade in notiser om att vilken jävla svag jävel jag är.
Ja, skönt att febern har gått ner och du har hittat hit i alla fall.
Ja, det är väldigt kul, väldigt kul.
Idag har vi också besök i Sillypodden av Frida Fagerlund. Du är nog min trognaste kund, eller vad säger man, som jag här och besöker och pratar tillsammans med mig, tillsammans med Kalle Karlsson.
Jag sviker dig aldrig, alltså.
Nej, skönt. Det är någon som står fast här. Under min sista praovecka som Sillypodd-general i Patrik Syks frånvaro. Och det händer ju som vanligt mycket ute i fotbollsvärlden. Det vi framförallt pratar om allra mest just nu är ju Neymar. Det är bara Neymar egentligen. Det senaste nytta idag är att han har gett oss all information på sin Instagram, vart han har befunnit sig i världen. Det har varit Dubai och det har varit nu på väg tillbaka till Spanien då.
Det är det senaste, ja. Instagram stories.
Ja.
Märks det inte att han njuter lite av det här? All den här uppmärksamheten. Äntligen för att han har klivit ur från Messis skugga och all eyes on him liksom.
Det är väl så. Det är väl så han vill ha det också kanske.
Mm. Ja men absolut, det måste ju, jag kan ju inte, alltså visst, pengar har det ju snackats om, men han tjänar nog en bra slant i Barcelona också. Det är klart att han vill ta steget från att bli den här superprofilen, och vem vill inte bo i Paris också? Det är ju...
Och sen är det ju just, jag tror att Neymar, när han gick till Barcelona så hade han förhoppningar om att bli bäst i världen. Om man kollar på tidigare brasilianska spelare i Barcelona, så alltså Ronaldinho, Rivaldo, alla har ju tagit så enorma steg. Det är Neymar också gjort, men är fortfarande ganska solklar tre efter Ronaldo och Messi. Jag tror att det är på någonstans där att han känner att hans karriär har blivit lite mer misslyckad än man hade velat.
Mm, vilket är helt enormt med tanke på alltså, vilka prestationer han har stått för ändå. Att man ändå ser på det som att det är ett misslyckande, det är ju ganska, säger ju ganska mycket om. Man tänker, den här övergången för Barcelona också känns ju lite som att det är ett statement gentemot den klubben att de, deras storhetstid också är lite över på något sätt. För de försvagas ju enormt.
Ja, jag tänkte komma dit faktiskt, att om nu Barcelona ska tappa Neymar, är inte de en av sommarens stora förlorare på transferfönstret? Klart vi kan prata om Fiorentina och sådär, men om vi ändå är uppe på storklubbsnivå, är det inte då Barcelona som vi pekar ut som den stora förloraren? Om de nu skulle tappa Neymar.
Det beror på vad de får in också. Det pratas ju om ganska dyra pengar för, ja, men framförallt Ousmane Dembele. Men Barcelona framförallt borde göra är väl att förnya sig och breda ut truppen. Deras mittfält blir ju framförallt inte yngre. Suárez och Messi kommer kunna leverera i ganska många år till ändå. Men Iniesta har ju sett sina bästa dagar. Och Busquets liksom är ju inte en glimrande fotbollsspelare på det sättet. Så de borde ju framförallt ta de här 2,5 miljarder eller vad det blir att bygga upp truppen igen. Kanske inte bara lägga allting på Mbappé 1,8 miljarder liksom.
Nej, om man tänker, Neymar är ju en fantastisk fotbollsspelare, men just vad det signalerar att han lämnar är ju, det är ju där det säkert svider extra mycket för alla, för hela klubben och alla Barca-fans överlag. Men det är som du säger, nu behövs det ju någon form av nytänk om de ska upp på Real Madrids nivå. Nu känns det som att de har tagit över lite och de håller på att hova in Mbappé som inte vill gå till Barcelona. Det säger ju lite också att de unga spelarna vänder sig till Real numera.
Men hur mycket ska vi tyda av det här liksom individuella då? För nu är det ju Neymar. Vi hade Pogba i fjol som lämnade ett Champions League-finallag i Juventus för Manchester United som inte ens var Champions League. Nu har vi Neymar som lämnar stora Barcelona för PSG. Och vi kan inte säga att chans att vinna Champions League-titel är större i PSG. Är det bara det här individuella att vinna Ballon d'Or och kunna kliva ur Messis skugga som gör att han flyttar? Eller vad tror vi?
Ja, men det tror jag.
I det här finns det någonting annat som lockar? Pengarna förstås.
Ja, pengar, självklart. Det är väl... hans pappa är väl hans rådgivare på något sätt, va? Och det verkar ju som att han är ganska pengakåt överlag. Det var väl han som ville att Neymar skulle stanna i Barcelona till den 31, så att han skulle få den här lojalitetsbonusen på flera hundra miljoner.
Ja, 250 miljoner ungefär. Ja. Liten enkel, små pengar.
Små pengar, fick pengar. Nej, men så det är klart att pengarna spelar in, men i det här fallet så är det väl främst att han vill bli det, vad säger man, festens mittpunkt ungefär.
Och en liten fisk i en stor damm till en stor fisk i en liten damm.
Oerhört vacker metafor.
Ja, verkligen. Nej, det måste vara feberfrossa för mig.
Kan det inte vara så då att Neymar faktiskt vill någonting med sin fotbollskarriär också? Att det som vi sitter och pratar om, att Barcelona är på dekis, att han också känner det.
Absolut. Får en liten utveckling, alltså en liten nytänning. För det, han kanske känner att han har lärt sig allt. Han har säkert lärt sig otroligt mycket om Messi och att spela med honom och Suarez. Men att han känner att han är fullärd och vill ta nästa steg nu.
Jag tror ju tvärt emot dig kanske att PSG har större chans att vinna Champions League än vad Barcelona har just nu.
Tror du?
Ja.
Jag tycker fortfarande de har för mycket luckor i sitt hela sin startelva egentligen. Jämfört med Barcelona och Real Madrid och Bayern München. Vi pratar om dem.
Ah.
Jag tycker de dippar otroligt. Jag menar, vi minns ju alla vad som hände när PSG och Barcelona möttes nu i våras. Där spelar ju PSG fullständigt ut Barca i första matchen. Så det är klart att de har potential och kan ta sig vidare. Sen var det ju debaclet där på bortaplan, men det var ju, det känns som att det var en match för sig. Att det är ju ingenting som är speciellt vanligt förekommande, att ett lag lyckas vända ett sånt resultat. Det var ju absurt.
Men om vi ska prata om PSG där, hur bra tycker vi att de är? Om de får in Neymar nu, är det liksom en av de två, tre favoriterna till att vinna Champions League nästa säsong?
De blir inte sämre, det kan vi konstatera.
Det är jag beredd att hålla med om, Linus.
Bra analys.
De har ju behållt det mesta. Hela centrallinjen är väl kvar. Visst, ja. Thiago Motta har inte blivit yngre. Och...
han står ju still och spelar fotboll nu.
Och sen har man ju Dani Alves som kommer in och bidrar med jättemycket, framförallt erfarenhetsmässigt.
Och Cavani stänker in mål.
Mm. Di Maria finns kvar. Di Maria.
Än så länge.
Draxler dippar väl lite mot slutet. Han var ju riktigt bra stundtals under säsongen. Men där är ju givetvis mycket, mycket kvalitet i honom också. Mm. Rabiot lär väl bli kvar, va?
Mm. Ja, det sägs väl det i alla fall. Och Verratti finns ju kvar. Matuidi. Det är ett bra lag, absolut. Men jag tror absolut inte att de har Champions League-titel nivå i sig.
Absolut.
Den här säsongen, det tror inte jag.
Det tror inte jag heller, men fortfarande mer än Barcelona.
Kevin Trapp tycker jag fortfarande är, alltså han är ju 2+. Det är ju inte en toppmålvakt i min bok.
Där är jag faktiskt beredd att hålla med.
Mm. Ja, han är ju trots allt andra målvakt i landslaget också, så att
efter Barcelonas målvakt. Mm. Om vi ska sluta cirklar.
Mm.
Ter Stegen, det var inte Neuer måste du veta, måste tänka på, eller? Ja, du kanske tänker på, det var ju någon, ja, den här B-turneringen i somras kanske, då var han.
Jag gillar inte Neuer, så jag tänker.
Nej, okej. Men Barcelona, ni var inne på det lite, men de ska i alla fall hitta en ersättare. Det pratades liksom om Coutinho och de här. Men vem tror ni är rimlig för loss Coutinho? Liverpool verkar ju absolut inte vilja sälja Coutinho. Alltså det sker
nej,
ju inte enligt
klart,
dem själva.
Nej, det förstår jag att de inte vill. Men samtidigt så tyckte jag att eftersom de har värvat in Salah så blir de ju inte helt... nakna om Coutinho skulle lämna. Då finns det ju spelare att ersätta med. Jag tror det är ganska mycket upp till Coutinho själv. Vill han lämna så då är det väl klart att Liverpool överväger att sälja honom kanske. Men givetvis vill de ju ha kvar honom, för skulle någon av Salah eller någon av de andra skulle de skadas, då är det ju ingen att backa upp med. Så att
de har ju Sturridge och Origi, tycker jag, där bakom i alla fall, som är fullgoda reservalternativ. Jag ska inte svära på att de går in och gör en Coutinho-säsong om nu Coutinho skulle lämna. Men Salah, Firmino och Mané, är det tillräckligt bra för Liverpools del framåt?
Ja, men det tycker jag nu. Vet jag inte riktigt, jag har inte sett Salah så mycket i Liverpool nu under försäsongen. Men han är ju en riktigt duktig spelare. Det såg man ju i Roma under säsongen. Han har ju hur mycket potential som helst. Så att, det tycker jag väl.
Tanken är väl dessutom att Coutinho ska spela lite längre ner banan. Bakom de här tre. Och det är, när han får lite fyra roll, det är ju då han är som bäst. Han ska inte spela som winger i ett Jürgen Klopp-system. Där är ju Salah, om han är mycket, mycket, mycket bättre passande. Så Coutinho som i fri roll i något slags 4-3-3 mittfält kan ju bli hur bra som helst. Jag tror inte att Liverpool kommer släppa honom. Ousmane Dembélé beredd att sätta mycket pengar på att han går till Barcelona.
Det är tungt.
Ja, men så var det väl också att från början, alltså, när alla de här ryktena med Coutinho till Barcelona, när de uppstod, så var det väl mycket för Neymars skull att han ville ha en brasse som man kunde prata med i princip. Jag tror jag läste någonting om att det var lite sådär.
Jag gillar inte Rafinha.
Nej, men att han ville ha en extra kompis, vilket är, ja, kanske låter ganska rimligt.
Innan vi släpper den helt ska vi även lansera, jag tror Mundo Deportivo idag som på sin första sida skrev att Griezmann är SL-favoriten och sånt. Liksom att han är favoriten till att ersätta Neymar i Barca. Och det betyder att Atletico i så fall skulle släppa en av sina bästa utan att kunna ersätta honom fram till vinter i alla fall.
Det känns konstigt att om Griezmann skulle helt nobba Manchester United för att liksom visa lojalitet mot Atletico Madrid. Men sen en månad senare gå till ligarivalen Barcelona, den känns ännu märkligare än Coutinho.
Det blir märkligt också eftersom det inte har pratats om det alls tidigare. Känns som att det är taget lite ur luften. Men vad vet jag?
Ja, vi har inte direkt insikt, det kan vi inte sitta här och säga. Innan vi släpper den affären helt för den här gången så vill jag även prata lite om Ligue 1 i stort. Eller kanske framförallt topplagen i stort. Vi har ju sett nu PSG som spenderar, om de nu får in Neymar. Vi sitter och pratar om att det är klart, men det känns verkligen så.
Det är väl klart.
Ja, vi pratar som att det är det i alla fall. Men då spenderar de 2,5 miljard själva ungefär på nyförvärvna sommaren. Medans Lyon, de säljer för 1 miljard. De sålde Tolisso för 400 miljoner, Lacazette för 600 miljoner ungefär. Likadant med Monaco, med Mendy, Bakayoko och... Vem är det jag glömmer där nu då?
Bernardo Silva.
Mm. Ja, just det, Bernardo Silva till Manchester City. Det kändes som att Liga var lite hett igen, lite match om det, men nu svänger alltså pendeln igen, eller?
Monaco tycker jag blir mest intressant att se vad de gör. Det känns som att de har ju tappat så pass många spelare och nu kan de bli av med Mbappé också. Och ändå så... Ja, men det blir intressant att se hur de ska lyckas. För jag vet ju, Shadam, alltså han har ju varit väldigt mycket, ända sedan han kom till Monaco så har han ju i princip känns lite som att han har börjat om lite från noll varje säsong, att han har spelat på olika sätt alla säsonger. Så blir det intressant nu om han håller kvar vid den här 4-4-2-uppställningen som var så framgångsrik under säsongen, eller om man väljer att tänka helt nytt nu eftersom han har tappat. Jag tror framförallt Silva blir svår att ersätta.
Det verkar som att spela 4-4-2 i alla fall, vad jag har sett. För det är samma liksom spelare. Den enda som har gått in och ersatt Bernardo Silva är ny Marcos Ronny Lopez, tror jag. Man hade han på lån från
Lille
förra säsongen. Exakt. Så det verkar vara samma sorts system liksom. Men nu kommer det hålla. Är det inte riktigt att tappa ändå? Mendy, det var ju ligans i särklass bästa ytterback. Och Bernardo Silva kanske den mest kreativa mittfälten av alla förra säsongen.
Jag tycker ju att Monaco har gjort ett ganska bra fönster med tanke på hur de vill ta sin fotboll vidare. Med tanke, alltså det är väl sån klubb Monaco har blivit nu, lite som Porto var ett tag, att köpa in väldigt billigt och sälja väldigt dyrt. Att tappa Bakayoko men behålla Fabinho, nu är inte det här fönstret klart, Fabinho kan mycket väl lämna, bara det är ju ett plus. Fabinho är en mycket bättre fotbollsspelare än vad Bakayoko är. Bernardo Silva är ju tung såklart, och det är ingen direkt ersättare, men att få in Juri Tielemans, det är ju en av sommarens bästa värningar. Men det är ju också tung, men liksom ytterbackar, det känns...
Var det Kongo?
Ja, Kongolo från Feyenoord, va? Sånt mindre istället. Han var mest med mittback också, ska vi intressant att se hur han lyckas ta sig. Men vi ska säga, men det var inte heller ordinarie ens i Marseille när han gick till Monaco. Så Jardim eller sportcheferna där som har koll på scouten har en förmåga att hitta det som brukar funka i alla fall, eller?
Mm. Nej, men absolut. Nej, men det, som sagt, det blir intressant att se om de kan hänga på nu. Nu blir det ju så mycket matcher för dem. De inleder väl redan på lördag, tror jag, mot PSG i någon
Jag tror de hade någon cupfinal nu i helgen som var.
Ja, till och med så.
Det blir 2-1 till PSG.
För det spelar ju givetvis också in att det blir mycket mer täta matcher, eftersom att man går in som regerande mästare och mycket liga, mycket cupmatcher och sådär. Så att det blir intressant att se hur det går för dem.
Jag tror absolut de kan utmana PSG igen. Speciellt om PSG ska storsatsa mot Champions League.
Att de bränner krut, menar du?
Ja, att de dippar, eller att inte bränner krut just så, men att motivationen, som det var lite under Zlatans tid redan, att den dippar.
Mm. Ja, för det behövs ju, alltså ligan är ju roligare när det är lite mer konkurrens. Jag tänker på Nice också. De borde ju rimligtvis, de har ju fått behålla flera av sina spelare. Balotelli skrev väl på en ettårskontrakt igen, va? Det känns som att de också kan vara med där och utmana. Och Marseille har ju en massa pengar, och Nantes har fått in Ranieri som tränare.
Nantes vinner ju, det är ju...
Lille har Bielsa, ska jag säga också.
Ja.
Ja, nej, men så det känns ju ändå som att det finns hopp fortfarande för ligan. Alltså, jag tror man blir lite förblindad också av den här Neymar-värvningen, att den är så stor i sig att man tänker att nu blir PSG så dominanta igen. Men det är ju inte säkert.
Nej, exakt. Vi får väl se nästa vecka om han har presenterats på den här bussparaden eller vad det nu ska vara när Neymar ska presenteras i Paris.
Det kommer nu när vi spelar in säkert.
Ja, det brukar ju vara så. Vi får väl se. Det lär säkert pratas mer om Neymar i den här podden om någon vecka eller så. Men vi släpper honom för lite nu och vandrar över kanalen till Premier League, där Manchester United igår värvade in, efter många rykten och efter många turer och efter många cirkulationer, när man är matchen nu i alla fall klar. Var det värvningen United behövde på sitt mittfält, centralt?
Som var kanske bästa värvning.
Ja, håller med.
Passar ju perfekt in i Uniteds spelstil. Det är en spelare som Mourinho känner och älskar. Och...
Mm.
Tycker ni att det är Mourinhos bästa värvning alltså? I den här sommaren?
Ja, och en säker värvning framförallt. Han vet ju att Matic är bra och att han fungerar bra i Premier League. Jag ser ju framför mig här nu Pogba, Matic, Herrera. Alltså det är ju inget dåligt mittfält.
Nej, det är synd om Fellaini, jag gillar honom. Men det är ju, alla vettiga människor förstår ju att det är ganska bra uppdatering att gå från Fellaini till Matic. För det är ju samma roll som de kommer ha.
Men sen kan det ändå vara bra att behålla Fellaini. Jag tyckte ju Mourinhos uttalande kring Fellaini var riktigt skönt nu för några dagar sedan i samband med matchen mot Vålerenga, att han, vad var det han sa, att det är större chans att värva Mourinho än att värva Fellaini. Så mycket vill han ju ha kvar Fellaini, så vet man ju aldrig. Han pratar ju rätt mycket strunt också. Det har väl pratats om Galatasaray och lite sådär. Men jag tycker Fellaini är en jättebra backup att slänga in i slutet av matcherna. Kanske inte så mycket att han är speciellt kreativ på mittfältet, men han är ju jätteduktig i straffområdena, alltså både försvarsmässigt och offensivt. Så på det sättet är det jättebra att ha kvar en sån spelare i truppen.
Jag som United-supporter är ju inte alls lika exalterad som jag hör när ni pratar. Alltså
nej.
Matic, jag tycker det är så tråkigt. Alltså. Det känns som ett sidled, det känns så tungt och tröttsamt och långsamt. Och så har vi Fellaini ska in på bänken. Alltså det värsta visste förra säsongen, det var ju när United låg under med 1-0 och ska skicka in Fellaini. Och Zlatan i boxen vi lyfte från backlinjen. Liksom. Det var ju noll kreativitet.
Men är du inte glad nu att nu kommer Pogba för en mycket friare roll? Nu kan han får ju exakt den rollen som han hade i Juventus. Det är ju det vi har eftersökt hela säsongen. Och
att han den, det är jag överens om. Men jag tycker fortfarande att till exempel en sån som Fabinho hade varit bra mycket roligare att få in. En mer rörlig, mer passningskreativ spelare än till exempel Matic. Matic känns inte så särskilt kreativ. Han håller balansen, kan slå lite sidledspassningar, vissa passningar framåt. Men jag ser inte det här som någonting som gör United så mycket bättre.
Han var väl ändå offensiv mittfältare i Benfica?
Vanlig, jag har alltid sett han som en defensiv.
Jag tror att det var Mourinho som gjorde honom defensiv.
Ja, okay.
Jag kan ha superfel här, men jag är tämligen säker.
Ja, mitt fotbollmanager-minne säger bara DMCM.
Jag känner ju lite också, det känns som att Mourinho, han verkar ju älska så här tunga spelare. Matic, hur lång är han? Han är ganska stabil.
Ja, men det är det jag menar.
Vi blir Pogba, ju ganska stabil. Lukaku, stabil.
Vi blir ju ligans tyngsta och längsta och tråkigaste lag.
Ja, vad vill ha? Vill ha Mkhitaryan, Rashford, Martial?
Ja, fart! Fart på kanterna, inlägg, Lukaku där, pang, 1-0.
Jag tror att den här tråkiga bilden som du målar upp, den måste man ju ha i ett lag. Man måste ju ha tyngd och stabilitet i ett lag för att kunna ge de här kreativa spelarna lite rum.
Det inser jag också, vi kan inte bara ha en av 50 spelare, men det börjar bli för mycket av den här varan, känner jag. Och det var det som vi led av så mycket för, pratar vi det i mitt lag, men det var det vi led av förra säsongen. Det var därför det blev 0-0 hemma mot Burnley och 0-0 hemma mot Hull och liksom alla de här skitresultaten, förlust mot Swansea och vad det nu var hemma. Så jag är inte alls så övertygad om att det här är rätt för United.
Men Fabinho är helt oprövad. Alltså, sen är det klart, man snör ofta in sig på... jag tycker det finns ingen liga där man pratar så mycket om att spelare som man vet om klarar av tempot och sådär i Premier League. Att alltid är bättre att få in en sån spelare. Det snackas det ju oftast om. Men i det här fallet så kan jag nog tycka så. Alltså, det är ju mer säkert att ta in Matic som man vet om besitter kvalitet och att han kan att han håller Premier League nivå än att ta in Fabinho som inte alls har den erfarenheten. Ja. Jag vet inte.
Helt enig sida. Helt.
Ja, men det är två mot en här.
Var mycket bättre när man hade Kelle Karlsson här.
Eftersom du har United hjärta så vi kan säga 2-2. Det väger upp lite tyngre än våra.
Ja. Ja, det är sant.
Ja, om vi ska lämna det innan det blir allt osans, då så har i alla fall Chelsea då tappa Matic. De har ju Bakayoko som ersätter, de har ju Kanté och Fabregas kvar där. Men nu snackas det även om Danny Drinkwater ska in som någon slags backup. Ska vi se det som det är? Det borde väl vara. Inte går för han inte en ordinarie plats bredvid Kanté. Eller ska de kopiera supermittfältet från Leicester 2015-16?
Ja, alltså jag tänker så här med Conte, att han är en väldigt intelligent tränare och det känns som att nu börjar det komma in, så jag förstår liksom aldrig riktigt var han ska placera alla spelare och riktigt hur han tänker. Men Drinkwater, ja. Sen varför skulle, ja.
Det känns som en homegrown vändning bara.
Att Chelsea står utan homegrown. Så jag vet faktiskt inte hur det ser ut där.
Ja, jag tänkte igenom startelvan lite snabbt och kom fram till en engelsman.
Cahill eller?
Ja.
Exakt, ja.
Moses finns väl också. Moses. Engelsman, nigerian.
Ja. Ah.
Men ja, det kan ju ligga något, men jag har inte sett några riktigt med. Men liksom Danny Drinkwater, vad ska han till Chelsea göra? Är det rätt steg för honom att försöka ta en plats där? Han är inte jätteung heller. Han är liksom 28 eller någonting sånt, 27.
Var vi inte dominant överhuvudtaget förra säsongen? Han hade ett jäkligt bra år när de vann.
Det hade han absolut.
Så förra året var ju
en besviken. Han var bänkad vissa stunder också, tror jag, i slutet. Sådär.
Precis. Nej, det känns jättemärklig.
Mm.
Det är om någon skulle försvinna från det där Bakayoko Kanté och Fabregas. Bakayoko Kanté lär inte försvinna, det kan vi vara ganska säkra om.
Fabregas verkar också komma närmare konten var förra sommaren. Då absolut. Var de rejält långt ifrån här, känns som.
Sen tycker jag det är lite intressant också. Det känns som att varannan dag så har det varit en ung spelare i Chelsea som har skrivit på nytt kontrakt och sen har han blivit utlånad dagen efter i princip. Jag är lite förvånad över det, att, för jag tycker Conte, han har gjort sig känd som en spelare som är väldigt duktig på att utveckla spelarna i de positionerna han vill ha dem. Men jag tycker konstigt att han inte tittar liksom i sina egna led lite grann och kanske behåller någon. Ja, men typ Tammy Abraham. Hade det inte varit bra att ha honom på bänken och
Loftus-Cheek igen utlådade?
Ja, gick i Palace.
Just det. Det hade ju annars varit ganska skräddarsytt.
Ja, men tycker ni att Chelsea måste ha fyra centrala mittfältare för att klara av Champions League och ligan och inhemska cuperna? Eller kan de klara sig på tre? Eller tre plus en egen liksom? Eller måste man ha in en Danny Drinkwater?
Nej, det måste man verkligen inte. Speciellt inte han. Det måste finnas någon annan som är bättre. Det måste finnas en nu är jag citattecken här, det är en podd, det är jättebra för det syns ju inte. Men en citattecken, medioker spelare. Det måste finnas någon annan, yngre, bättre än den Drinkwater. Så jävla bra är inte han.
Nej, men det är det jag menar. Varför tar man inte vara på sina egna, på det man har istället? Ja. Han är ju så duktig på att få mediokra spelare att lyfta sig. Ja.
Ja, vi släpper väl den då.
Har du något svar? Varför värvar de den i din
kvart? Jag tror ju att de behöver, att Conte säger att de behöver fyra centrala, alltså erfarna, duktiga centrala mittfältare för att klara av ligan, Champions League och kanske satsa på någon inhemsk cup. De gick ju till FA-cupfinal förra året i och för sig, men ligacupen sket blir fullständigt. Så jag tror väl att, att Conte känner så att han vill ha fyra erfarna som kan leverera varje match. Sen inte Danny Drinkwater den som kommer ta Chelsea till en Champions League-titel eller till en ligatitel, men att han kan komma in och göra ett gott dagsverke 6 av 7 dagar i veckan liksom.
Ja, nej, vi får väl se. Sen tycker jag det är konstigt också, eller det beror väl på vad Drinkwater är, vad han är ute efter, men trist också att vara någon sorts backup i ett lag när han nu trots allt är en ganska framstående spelare i Leicester. Visst, de var ju ett mittenlag förra året, större delen. Men ändå, nej, jag vet inte.
Ja. Det finns ju faktiskt i alla fall lite logik, för Leicester väl var inne i Borra där, som har kanske en ersättare direkt till honom, och de har ju inget Europaspel till honom i år. Om vi ska fortsätta på Leicester förresten, när jag ändå har en sån här segway nästan i luften, så är ju Riyad Mahrez nästan klar för Roma, sägs det nu. Det sägs, läkarundersökningen har genomförts, det ska bara vara typ underskriften kvar. Vi pratade lite om det förra veckan, men Lillas, du har inte sagt vad känner du kring det här? En bra värld i Roma eller?
Ja, herregud ja. Tråkigt för Arsenal.
Du hade sett honom där heller?
Ja, det var deras värvning. Har ju varit i 2 år.
Ja, men jag tänker Lemar, alltså då börjar man ju undra om inte den övergången kommer att bli av. För det känns som att annars borde de ha satsat betydligt hårdare på Mahrez.
Eller? Ganska mycket dyrare med Lemar.
Jo, absolut, men det spelar väl ingen större roll. Eller?
Pengarna vill aldrig bli med i Premier League. Nej. Inte nu mer i alla fall.
Nej, jättebra värvning av Roma såklart. Det känns som att han kommer passa väldigt, väldigt bra i Serie A. Just Roma vet jag, kan inte säga specifikt, men i Serie A så tror jag att han kommer passa väldigt bra. Tråkigt för Leicester, såklart. Men de får in Garnacho.
Ja, det verkar vara en ersättare där. Eller ja, han är anfallare mer kanske. Men
det är ju en bra, jättebra värvning. Ja, 250 miljoner sägs det väl. Läkarundersökning typ idag.
Jag får se om han får någon lite, för att han nådde ju inte upp i den. Han var ju briljant då när Leicester vann den säsongen. Och han var ju en av de hetaste spelarna förra sommaren på marknaden. Mahrez då, pratar jag om.
inte
Garnacho. Men sen den här säsongen så har han väl inte, det har ju inte, det är ju hela Leicester som inte kom upp i den nivån såklart. Men det blir ju onekligen intressant att se om han kan komma upp i den nivån igen.
Det känns som en perfekt ersättare för Mohamed Salah i alla fall, för Romas skull liksom. Ja, han behövde väl någon.
Till och med lite bättre, det känns som att...
Där håller jag inte med. Jag tycker Salah är otrolig. Jag har ju rankat honom som Premier Leagues bästa nyförvärv.
Ja, jag har noterat det i diverse pluslistor. jag tycker Mahrez är en mycket mer mångsidig fotbollsspelare än vad Mohamed Salah är.
Tveksamt, vi får väl se. Ja, vi släpper den.
Oeniga idag, känner
jag. Ja, verkligen. Det var ingen bra avslutning på den här tiden som Silly vikarie för Patrik Syk. Ja, under mina veckor så har jag försökt hitta något lite roligt. Vi hade ju announcements, det var ju min roligaste punkt. Men jag idag letar fram i källaren talangerna som försvann, som vi ska prata om. Jag har ingen aning vart vi ska landa där riktigt, men jag kunde inte hålla mig när jag såg att Freddy Adu hade gjort klart med en ny klubb. Och jag ska faktiskt ta och kolla upp den exakta stadien här. Sandecja Nowy Sącz, polska högsta ligan.
Vad har vi på dem?
Ingenting mer än att jag vet att tränaren absolut inte vill ha Freddy Adu där.
Det där var ju en jättemärklig historia.
Ja.
Han var ju arg. Han var ju riktigt förbannad.
Ja, vi kan väl ta det. Alltså, Freddy Adu blev inbjuden på ett provspel utan tränarens vetskap. Och tränaren ringde stå upp av någon tidning och frågade, ni ska Freddy Adu på provspel? Han bara, nej. Och de bara, jo men det är bekräftat. Han tyckte det var ett skämt liksom. Och nu har han signat kontrakt. Han är klar alltså för den här polska klubben i högsta ligan. Och tränaren vill absolut inte ha honom. Han ser det bara så. Han säger att det är ett PR-trick. Han förstår inte vad man gör där. Tränaren vill absolut inte ha Freddy Adu där. Hur kan det här förekomma på liksom elitnivå?
Det här är bara... Om 10 år när folk sitter och summerar stora fotbollskarriärer så kommer det här vara inledningen på Freddy Adus fantastiska fotbollskarriär.
Du tror det?
Ja, det är bara nu lyfter det. Han har inte fått en riktig chans.
Är du ärlig nu?
Nej.
Nej.
Nej, det är såklart att det är märkligt. Väldigt märkligt. Alltså, han blev ju nobbad spel i Superettan. Jag kan ju tänka mig att den polska högsta ligan är ganska högre kvalitet än Superettan.
Ja, men precis. Alltså när jag hör talas om såna här fotbollskarriärer där en spelare har varit jättelovande och sen så har han spelat för 100 klubbar och sen så har det inte gått bra alls. Då undrar jag så här, varför fortsätter man spela fotboll? Alltså det är rätt strångt ändå att inte ge upp.
Han måste vara stenrik, varför det då?
Ja, exakt. Han har ju tjänat sina pengar.
Ja.
Det är därför jag inte förstår riktigt varför man inte tänker om. Gör någonting annat.
Ja, men när han är 40 då kan han inte hålla på och fortsätta PR-a sig in i de här klubbarna. Det är dags att han måste ju fortsätta tills han är 35 i alla fall. När det fortfarande går. Sen kan han ju ta en semester på Hawaii i 10 år.
Liksom. Jo, men i polska ligan. Jag tänker, vad ska han få ut av det och det lag? Alltså, hade det varit Lech Poznan eller Legia Warszawa eller vad de nu heter. Fine. Men det här laget,
det tränar inte så vill ha honom kanske framförallt, först och främst. Det känns väl helt...
Men Fredda, du vill ju spela fotboll. Alltså han gör ju inte det för pengarna.
Nej, det gör han inte.
Det är ju tydligt.
Ja. Jag googlade och hamnade på en intervju på Sundsvalls tidning där han menar på att Sverige verkligen skulle vara bra för hans fortsatta utveckling.
Mm.
Det är ju, han vill, jag tycker att det är någonting vackert.
Ja, men exakt. Det är
alltså, han vill ju bara spela fotboll och må bra.
Ja, vi har ju sett flera exempel. Jag tror de här, så här Kay Ridson som gick till Barcelona och utlånade i typ 20 olika klubbar liksom i Brasilien. Och Carillon fanns också någon som är med Inter tror jag, och Barcelona också utlånat i massa klubbar. Nu spelar ni Arouca i Portugal. Jag har googlat upp här innan sändningsdags. Så är det klubbarnas fel eller är det spelarna och agenterna som är för bra på att sälja in dem? Eller varför får inte det här ett stopp? Liksom att det är ett PR-trick.
Jag undrar vem Adu har som agent från, alltså.
Ja, det vet jag inte.
Nej, men jag bara tänker om det är någon lite känd.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och lite bättre. Det kan det ju kanske inte vara riktigt.
Alla de har nog lagt upp minnet tror jag i alla fall. Så de var nog riktigt höjdare.
Mino Raiola.
Ja.
Men media är ju stor del i det. Det var ju inte Fredde Adu som själv gick ut och sa att han var nya Pelé när han var 14.
Nej.
Men det är ju media som har målat upp en bild av honom. Och den bilden kan man ju leva på. Samtidigt som den kan vara bra för en karriär som går ut för. Mm. Så kan ju också varit den bilden som förstörde Fredde Adus karriär.
Ja, men exakt. Jag tycker det är en jätteintressant grej du säger där. Det känns som att det är ganska många spelare som det blir så för att media hypar. Och det är givetvis ett spel. Det har ju inte bara med media att göra. Det har ju att göra med agenternas jobb att de får media att hypa också givetvis, och klubbarna som vill sälja spelarna vill ju hypa såklart. Men jag bara tänker på en Alexander Isak nu som det inte har gått så där jättebra för i Dortmund. Han har inte fått så där jättemycket chanser och så. Han blev ju jättehypad.
Ja, verkligen. Mm.
Och hade han verkligen blivit såld till Dortmund för de pengarna om han inte hade blivit jättehypad av svensk media? Det är ju frågan.
Ja, det är ju en jättebra poäng.
Samtidigt, han gjorde 2 mål i ett Stockholmsderby mot Djurgården som 16-åring. Det går ju inte att inte hajpa honom.
I Stockholmsderby? Ja, men exakt. Men om han hade gjort de 2 målen i en annan viktig match mot ett lite mindre lag, säg Elfsborg.
Han gjorde 2 mot Norrköping i och för sig och blev superhypad då.
Ja,
också.
Men du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår din poäng. Men,
för då hade vi ju samtidigt en Jesper Karlsson i Falkenberg som var jätteduktig också hela säsongen i samma ålder.
Snackas som United där ett tag, så för honom alltså.
Ja.
Men det är Elfsborg, det är inte riktigt lyft.
Nej, precis. Ja.
Jag vet inte vad jag ville få ut av det här, men jag tyckte det var Fredde Adu i alla fall.
Barcelona har ju en 13-åring. Han kom inte på namnet. Krulligt hår. Var på Lennart Johansson Academy Trophy eller vad det heter nu. Han är ju, jag har ju typ över, han är miljontals följare på Instagram och sådär.
Ja, jag vet vem du, jag har ingen aning om.
Det kan ju inte vara lätt för honom. Nu är det i och för sig lite olika med den här Barcelona-killen mot Fred Adu. För att den här Barcelona-killen tjänar jättemycket pengar på sin Instagram där, och marknadsför sig själv där. Det gjorde inte Fred Adu. Går det åt helvete för den här Barcelona-killen så har han målat upp en lite för stor bild åt sig själv. Fred Adu valde ju aldrig att bli så upphypad.
Nej, men samtidigt kanske han inte hade några rådgivare. Eller rådgivaren han hade kanske inte ville bygga ner det heller, om vi säger så. De ville väl bygga upp den här dosen och nya Pelé. Och framförallt i USA som hade en törst efter fotboll där och då. Så.
Mm. Vi kan ju konstatera att det är mycket som ska klaffa om man ska bli en toppspelare på hög nivå under en lång period.
Ja, för vi ska tacksamma för Mbappé. Alltså. Jag tycker om honom så fruktansvärt mycket. Mm. Jag vill att det ska gå bra för honom.
Ja, vi släpper Fred Adu för den här gången. Jag tror inte han dyker upp så många fler avsnitt inom de kommande 5 avsnitten i alla fall.
Vart han däremot dyker upp i september, det är ju på nya FIFA. Första gången är med på FIFA sedan FIFA 14.
Vi går vidare. Vi går vidare, lilla.
Stort.
Tyskland har jag fått klara instruktioner om att vi ska prata om idag. Det är Frida Fagerlund som har bett om, kan vi prata om Hoffenheim? Det jag har sett är att de har lånat in Serge Gnabry här för en eller två veckor sedan. I övrigt har de tappat Süle och Rudi till Bayern München. Det är alltså som vanligt att Bayern värvar de bästa från de näst bästa klubbarna.
Ja, men vi pratar ju, vi glömmer ju oftast av Bundesliga lite grann. Så det är väl kul att prata om den tyska ligan.
Mm.
Och nu har det ju snackats väldigt mycket om James till Bayern München och det pratas väldigt mycket om Bayern München.
Men så finns det ju,
ja, men exakt. Ja. Men så finns det ju de här lagen bakom som är precis lika intressanta. Och då är ju Hoffenheim som tog en sensationell fjärdeplats i Bundesliga förra året. De är fortsatt intressanta eftersom de har ju fått behålla ganska många av sina spelare. Det var ju, ja, Süle och Rudi blev ju klara för Bayern redan i januari. Så de visste man ju att de skulle bort. Men samtidigt så har man en Sandro Wagner som har skrivit på ett nytt kontrakt. Och som du säger, Gnabry in, som Bayern lånar ut. Det är också lite intressant. De verkar ju inte säga.
Men det tyder väl på en maktdemonstration, känner jag. Här, ja, tar honom, vi behöver honom.
Men exakt, jag tänkte säga det också. Det tyder ju på att de kanske inte ser Hoffenheim som superutmanare. Å andra sidan så var ju Hoffenheim ett av tre lag som var obesegrade på hemmaplan under hela säsongen. Och har ju trots allt Tysklands absolut hetaste tränare just nu, Nagelsmann.
Fyllde 30 här nyligen, väl?
Mm.
Jag vill bara tillägga här att Frida sitter alltså och namedroppar alla de här utan att ha varken papper eller mobil. Jag tycker att det är ändå ganska imponerande.
Men det blir så, jag är ju lite, när man snör in på någonting då blir man så fascinerad. Och så.
Du får sälja in Ligabibeln här. Det är
köp Ligabibeln.
Men hur har jag Hoffenheim nu då, expert Fagelen?
Alltså, hur bra de är?
Ja.
Nej, men eftersom de har fått behålla större delen av laget så är det väl klart att de fortsatt kommer att vara med där uppe och fighta. Så nu hamnar de ju, de var ju nära att ta en direktplats till Champions League, men nu blev det ju kvalplats ändå i slutändan. Men Nagelsmann, alltså det är lätt att säga så, att det känns som att när det kommer in en tränare som är så pass mycket yngre än alla andra så blir han överhypad per automatik. Men det är så många röster, både spelare och ja, men andra, som Ragnik till exempel, som har gått ut och sagt att den här killen, han kan bli den bästa tränaren någonsin i hela världen. Och det känns som att går man ut och säger så, då måste det ju vara någonting speciellt med honom. Och han var ju också den första tränaren i Bundesliga som började köra med en trebackslinje. Det är också lite, lite intressant. Så det märks att han är nytänkande och innovativ. Men det som också är kul med Hoffenheim, det är ju att helt plötsligt i Bundesliga så har man två lag, både Leipzig och Hoffenheim, som egentligen är superhatade i, ja, jag menar i hela Tyskland. Eftersom att de...
Bundesligans svar på FC Eskilstuna.
Exakt, exakt.
Man kuppar in sin hemstad
också. Fick du in AFC också?
Det är inte så att AFC är allsvenskans svar på Leipzig.
Nej, tvärtom är det. precis.
Nej, men det är också lite kul att helt plötsligt så har man, eller kul, nu kommer jag få jättemycket hat för att jag sa att det är kul. Nej, men det är också lite intressant att se den utvecklingen i Bundesliga, att man helt plötsligt har ett till lag som är med där uppe och slåss.
Men är det inte lite farligt att tränaren är så pass mycket, inte större, men han är ju liksom en stor stjärna. Vi har sett liksom Monchi i Sevilla, tänker jag. Liksom, nu försvinner han och det känns som att Sevilla inte har en liksom klar utstakad väg som ska hända efteråt. Och det kommer finnas ett liv efter Nagelsmann också, liksom. Det är så jag tänker. Och vad kommer hända då med Hoffenheim om han försvinner?
Jo, det har ju snackats om att givetvis alltid Bayern som är och rycker i allt bra i Bundesliga. Men det verkar inte som att Nagelsmann, han verkar väldigt prestigelös själv. Det känns inte som att han vill hävda sig på något sätt. Och det är ju ingen citatmaskin direkt som Mourinho eller vem som helst. Utan han känns väldigt intelligent och väldigt smart och också väldigt välutbildad. Så att nej, det är problemet. Jag tror inte att det är väl vi utomstående som ser honom som större i laget, större än laget i så fall. Jag tror absolut inte att han gör det.
Vågar man säga att han är Bundesligas Graham Potter?
På ett sätt så kan jag förstå vad du menar faktiskt, och hålla med. Men det är ju den nytänkande biten i så fall. Hur gammal är Potter förresten?
Han är inte så ung, tror jag.
Han måste vara 40.
Ja. Ja. Jag vågar inte gissa.
Vi släpper de allsvenska kopplingarna nu.
Jag vill bara få in Graham Potter. Mm. Ja, jag älskar honom.
Jag kan tillägga att jag kommer prata om Hoffenheim i flera timmar, men jag ska sluta.
Ja, jag har inte så mycket mer att tillföra Hoffenheim heller. Jag vet om han har en tjeckisk ytterback där, Kaderabek, som jag gillar. Men i övrigt så har jag inte så mycket mer.
Men det är ju rätt intressant ändå att Leipzig, att de verkar få behålla sina spelare. Alltså då, det betyder, alltså, återigen, Bayern har ju inte kunnat köpa sönder dem heller. Det känns som att det är fler utmanare i Bundesliga nu än vad det har varit på väldigt länge. Men det kanske bara är...
Nej, jag håller inte det. Jag ser ju som att det finns inget annat lag som kan vinna Bundesliga säsong än Bayern München. Så känner jag. Men absolut, att Hoffenheim kan hävda sig där uppe i Champions League-striden, det kan jag nog tro när du säger som du säger. Och Leipzig gör också. Dortmund kommer vara med där uppe också.
Vi får väl se.
Jag har alltid gillat Leverkusens lagbygge, men det har alltid varit för offensivt. Vi får väl se hur det ser ut när de börjar ligga starten också. Ja, vi släpper Bundesliga för den här gången och går istället in på frågor. Absolut, bra punkt. Fortsätt ta upp
sympati.
Nej, det är för lite Bundesliga, jag håller med.
Anton Ståhl vill i alla fall prata med Premier League, för han undrar: hur skulle ni ställa upp Citys 11 med tanke på alla nyförvärv och överflöd av mittfältare?
Det där satt jag tänkte på häromdagen.
Högerback.
Jo, men det först tänker man ju, kommer de spela med en fyrbackslinje eller en trebackslinje? För Guardiola sa väl senast för några dagar sedan att han kommer vilja köra trebackslinje.
Det lär väl variera, det är väl så jag känner. Det har väl alltid varit Guardiola. Han är inte rädd för att testa en trebacks i vilken match som helst. Men jag ser väl att det är ganska tydligen fyrbackslinje, ser jag faktiskt.
Ja, men det gör man ju. Ja.
Det är inte överflöd av mittbackar i sitt.
Nej, de har egentligen bara tre väl. Det är Otamendi, Kompany och Stones. Mm. Det är klart att alla de tre
är skadade hela tiden.
Mm, ja, exakt.
Och sen blir det intressant att se var han kommer att placera Silva.
Jag ser väl, om jag ska börja då, som programledaren här ska försöka leda, så jag ser det här som ett 4-1-4-1. Vi har ytterbackarna Walker, men det är centralt, så är det Otamendi med den som är skadefri eller minst sämst av Stones, Kompany. Kompany är bra när han är skadefri, vill jag säga, men han är alldeles för ofta ringrostig. Och sen kommer de ha en defensiv mittfältare liksom, och det kommer vara Fernandinho, Yaya Touré eller Danilo. Jag har inte sett Danilo som defensiv mittfältare, men jag blev upplyst något silly program här för någon vecka sedan att det är där Guardiola ser honom. Och sen ett offensivt mittfält, då är det ju Bernardo Silva och det är David Silva och det är De Bruyne och det är Sané kanske då, till vänster. Och sen på topp är det antingen Jesus eller Aguero. Och där tror jag att Jesus kommer vara första valet.
Ja, men det tror jag också. Ja, nej, men det är inte, jag tänker ju 4-3-3 har väl jag. Och sen, som sagt, så är det frågan om Silva kommer att spela som mittfältare eller längst fram.
Snackar vi Bernardo säkert. Silva nu? Eller?
Ja, Bernardo. Ja, ursäkta.
Ja, det är ju...
B. Silva. Om man kommer att spela honom på mittfältet eller längst fram. Det är jag lite osäker på.
Ja, jag håller med er. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Jag tänker inte se mig in på att gissa. Sitter jag en väldigt konstig trupp nu. Jag har faktiskt inte en aning om hur de är.
Han har ju en fantastisk trupp framförallt. Alltså han har ju så många spelare att välja mellan. Och framförallt unga spelare dessutom. Det är lite skillnad gentemot United som har plockat in ganska många lite äldre, mer rutinerade. Det känns som att City satsar mer ungt. Ja.
Ja, jag tycker att City ställer på pappret ett av de bästa trupperna vi har sett i Premier League någonsin. Det vågar jag säga.
Ja, men det kan jag vara beredd att hålla med. Nu
sen är jag osäker på en Guardiolas fotboll, om inte han är för naiv i sin fotboll för att det ska hålla Premier League. Att det blir för mycket insläppta mål och att det inte alltid går att reparera. Där ligger stort problemet, tror jag.
Ja, men absolut. Om man tänker, om man ska jämföra med hans tid i Barcelona, det han inte har lyckats med i City, så som jag tänker, är ju att men till exempel en sån som Busquets i Barcelona, känns som att han inte har lyckats hitta en spelare som är lite som honom, som droppar ner liksom, och han hade behövt en Busquets i stor
absolut.
Form.
Vi kan väl konstatera att Danilo inte är den spelaren i alla fall.
Nej, och sen
vad nu tanken är ner med Danilo.
Nej, Danilo, så som jag fattat det, så är väl han en backup fast på många positioner, att han kan både vara ytterback och central mittfältare. Men ja, jag vet inte heller vad.
Ja, för de har ju släppt alla andra ytterbackar. De släppte ju samtliga fyra. Sabaleta, Sagna, Clichy och Kolarov. Så det tänkte att Danilo kanske funkar både till vänster och höger som ett backup-alternativ.
Mm.
Ja, intressant blir det. I alla fall, hur som helst. Vi går vidare i frågefloran här. Jonathan Tengvell. Blir det någon in till Spurs nu efter Pochs kommentarer efter City-förlusten? Han sa alltså att vi ligger efter transfönstret, vi måste in något, typ så. Och så då blir vi någon in, och då ska ju vi placera ut vem. Och ni får inte säga Lemar, för jag tror vi har sagt honom i tre raka poddar nu.
Har vi sagt Lemar till Spurs?
Ja, i alla fall alternativ. Fast den vi kanske ska lansera mest är väl Ross Barkley?
Ja, jag tänkte precis säga. Barkley tror jag på. Känns som en spelare som kan passa in ganska bra i Spurs, för att de behöver verkligen ingen sån här profilvärvning. Ross Barkley, alltså skulle han komma in i Spurs så kommer inte han in som någon, alltså han förväntas ju inte bli någon sorts profil i den elvan. De har så pass många bra offensiva spelare, men däremot så tror jag att han hade kunnat smälta in ganska bra och bidra mycket med sin kreativitet. Han gjorde väl inte så många mål förra säsongen, men han bidrog ju till många, en playmaker.
Ja, och det jag ser det är att det kanske finns också en plats i Spurs startelva. Heung-min Son är inte given, fast han gjorde jättebra förra säsongen, han var som bäst, liksom de bästa stunderna, så jag kan säga andra halva av säsongen. Men med det sagt så betyder det att min son startar 38 Premier League-matchen säsong, och det är väl där jag tror att Barkley till och med kan ta en chans att starta, liksom. Till skillnad från Sissoko som var en klar utfyllnadsvärvning förra säsongen, så tycker jag inte den är liksom likadan här. Någon säger emot?
Nej, jag tycker det Tottenham behöver, det är bredd. Deras elva är ju, nu försvann visserligen Kyle Walker, men deras elvan tycker jag, den säger inga större problem, inte ens med Heung-min Son som så är det fel.
Utan nej då, absolut inte. Ja, det, jag tror kanske jag stavar på alla möjliga sätt. Ja. Jag har sett alla möjliga stavningar.
Som min gång, ja i alla fall. Det är väl bredden de tappar lite på. Harry Kane skadad, då har de ingen som gör mål. Dele Alli skadad, har de ingen som gör mål eller spelar fram. Wanyama eller Dembele skadade. Det är lite för tunn trupp. Det är väl där de skulle behöva, jag säger inga stora bekymmer i en startelva.
Nej, det är väl därför de inte har värvat heller, för att de inte behöver det. Men jag håller med dem med Harry Kane, att de skulle fått in en lite yngre spelare som är villig och var hans backup på något sätt, som de hade kunnat utveckla och forma under längre sikt. Det hade ju varit perfekt. Jag vet inte någon.
Men tycker ni inte att Jansen duger där? Jag har en känsla av att Tottenhams nyförvärv, ja, jag ska tänka lite snabbt, men alltid blir bättre efter en säsong med Pochettino. Min son, han gjorde inte många minuter första säsongen. Man tänkte han lämnar nog redan direkt. Men nu har han växt ut och blivit liksom jättebra och passar perfekt in Tottenham. Han bidrar med någonting som inte någon annan gör med sin löpvilja och speed liksom, som inte Eriksen eller Ali har på centralt offensivt mittfält. Så jag kan tänka mig att Jansen också kan bli en liksom bättre backup nästa säsong. Så tror jag i alla fall.
Det kan han ju säkert bli. Jag tycker att han var en av de stora besvikelserna. Jag tyckte han kändes jättespännande när han värvades förra sommaren. Och kom ju inte alls upp i den nivån som man hade trott.
Vem pratar du med?
Jansen.
Ja, nej, helt urusel. Helt urusel.
Ja, han som mest kantig och tung ut förra säsongen.
Ja, men precis.
Det såg ut som en soldado.
Men pratades upp väldigt mycket ju. Man trodde ju att han att där har vi någonting.
Ja, jag tror på Jansen. Lite grann är alltid nästan som ett fullt gott alternativ till Harry Kane och så komplement också som behöver jaga ett mål. Det tror han absolut håller.
Jag tror att jag har sagt det i en tidigare podd, men det Tottenham skulle ha gjort var att ta in typ Dominic Solanke som gick till Liverpool. Som är väldigt lik Harry Kane i spelstilen och som är betydligt billigare än Jansen och med betydligt större potential.
Absolut. Ja.
Absolut. Per Axel Fredriksson, Arsenal känns aningen överbefolkat på vissa delar av planen. Vilka kommer bör lämna? Alltså vilka ska lämna Arsenal?
Gips lär väl lämna.
Ja, det måste jag.
Elneny har väl det också pratats om.
De skulle ha honom till mittback har jag sett däremot.
Elneny kommer nog inte lämna, det är svårt att se.
Ja, jag tyckte bara det pratades om att han
Oxlade lär ju lämna. Om inte nu så väldigt snart.
Jag tycker han känns lite svår. Om det blir så eller inte. Men sen vilka har vi mer?
Perez är på topp, lär väl lämna.
Ja.
Känns det väl så.
Ja, han fick inte behålla sitt
tröjnummer nu. Problemet med Arsenal är väl, jag tycker inte att de är överbefolkade för vissa positioner. Det är bara att kvaliteten är ganska låg. Om man hade kapat det lite och varit en klassspelare istället, då hade det liksom.
Ja.
Arsenal står ändå i november och har för lite spelare.
Ja, men absolut. Men där måste jag också framhäva Kolasinac. Han kan ju vara en av de bästa värvningarna.
Absolut.
Nu i sommar.
Enig.
Så som han har sett ut under försäsongen. Grymt imponerad av honom.
Han kan spela mittback och wingback och vanlig vänsterback.
Ja, där har de gjort det. Jag trodde inte riktigt. Jag hade inte sett honom så mycket innan värvningen offentliggjordes. Så tänkte väl att en klassisk Wenger-värvning på något sätt. Men att gå på fri transfer och vara så här bra.
Wilshere ska ju bort också, såklart.
Ja, precis.
Han behöver väl ta nästa
steg. Sampdoria, va? Pratades vi om.
Ja.
Han skulle hamna
i. Det heta klubbar där nu. Vi var inne på det förra veckan. Fredrik Blåman. Är Matic sista pusselbiten för att United på allvar ska ut om ligatiteln eller tror det krävs någon ytterligare värvning?
Nej, de är klara.
Ja, men vill de inte ha en
Perisic.
En liten Perisic också?
Vill ha, men de behöver inte, kanske.
Nej, alltså där satt jag tänkte på också, var rätt märkligt att Mourinho aldrig har varit intresserad av att värva Sanchez som alla andra klubbar. Alexis Sanchez ska tilläggas. Det känns som att han är en betydligt bättre version av Perisic, men ändå i samma ålder. Nej, jag vet inte.
Mourinho Wenger.
Det är väl kanske det där som
Vad tänker programledaren?
Om Alexis Sanchez till United?
Nej, om frågan.
Om United ska få in någonting?
Ja.
Ja, då ser jag ju inte ett behov av Perisic egentligen. Men jag ser att Perisic är den sista spelaren som kommer komma in. Jag tror ju inte det ligger någonting i till exempel Serge Aurier till United. Det känns som att högerbackar är ganska gott om. Är det någonting som
officiellt vänsterback? Skulle det vara i så fall.
Det snackas om att Aurier ska kunna spela där också. Men jag vill ju se ett vänsterfotat alternativ. Jag har aldrig gillat.
Men det verkar väl som att Mourinho har börjat tro lite mer på Luke Shaw nu?
Ja, lite grann så har vi Blinda, men Darmian finns ju också. Men det är ett högerfot. Jag ser Darmian som en högerback, men Mourinho verkar säga mest som en vänsterback ändå, så.
Det skulle kanske vara en mittback som. Det är inte ett superprövat och erfaret mittbackspar i Vigge och Bailly.
Det växer ut. Det växer ut med tiden.
Ja, vi får se. Ja, jag tycker väl i så fall vänsterbackspositionen att den känns inte som de har haft en stabil vänsterback sen Evra, nästan. Mycket skador och mycket fram och tillbaka där.
Ja, nej, precis. Jag ser väl också kanske att nu när Martial har varit så bra så behöver vi inte Perisic. Jag gillar inte det snack som har gått om att Perisic och vi ska skicka Martial på lån till Inter till exempel med utbyte. Det ser som en försvagning av Uniteds lag.
Jag tycker det är konstigt att man har lagt ner så mycket tid och kraft på Perisic framförallt. Eftersom att den övergången har förhalats. Hade man fått in honom direkt, fine. Men nu har det gått så lång tid och tagit så mycket energi att det är nästan lite märkligt. Att
det verkar som att Mourinho verkligen vill ha honom.
Ja, men precis.
Ja, det är möjligt.
Zlatan då?
Han blir klar i januari.
Jajamän.
Mm. Om vi inte vill leda ligan och inte vill störa någon truppharmoni eller något sånt. Vi får se. Vi går vidare. Tyvärr blir det mycket Premier League. Det är mycket Premier League-fråga. Jag försöker leta här, men jag har svårt. Men det här är i alla fall lite åt andra hållet. Kan Wenger göra en Özil-Alexis och rea-shoppa lite i PSG nu när Neymar kommer in och det blir liksom alldeles för många officiella mittfältare i PSG? Och vilka då var det bra för Arsenal?
Men har du inte pratat om Lucas?
Jo,
eller?
Det har jag gjort lite grann.
Rabiot hade jag velat säga i Premier League också.
Rabiot.
Just officiell mittfält är inte den positionen Arsenal kanske har störst behov av. Men tänker Wenger spela tre backlinjer så är inte Lucas en super wingback.
Nej, det får man tänka som en av de tre offensiva, tänker jag i så fall. I Arsenals nya system, vi ska kalla det.
Ja, nej, jag vet, det är ju kanske Pastore. Billig att lösa om vi ska rea.
Ja, men tveksam man kan ha liksom gjort Arsenal bättre. Det är väl...
Nej.
Alltså Pastore är väl, det finns det någon spelare som är så upp och ner som honom som kan göra så briljanta matcher och såna botten napp också.
Nej, han behöver ju vara en stor stjärna för att...
Di Maria då?
Ja, men Di Maria ska väl till Barcelona nu.
Ja, kanske.
Som ersättaren för...
Ja, men det var väl en exchange där att han skulle komma på köpet. Var det inte så?
Ja, det har vi snackat om alla möjliga lösningar. Men den har ju funnits i flödet. Och framförallt så har Di Maria och Messi goda kompisband som ska underlätta den flytten också, har läst. Så vi får väl se vart det landar. Men Di Maria, det var intressant, det kan vi säga. Men jag tror inte han landar i Arsenal om han flyttar i sommar. Det tror jag inte.
Den som skulle passa bäst in i Arsenal av de då som är realistiska, det är ju Rabiot.
Ja, Rabiot och Lucas Moura. Inte frågan, att Lucas Moura hade gjort Arsenal så mycket bättre, men i alla fall
det är ganska lik Walcott, känns det.
Mm. Jag tror nu Rabiots mamma är för knepig, tror jag, för att han ska flytta dit. Hon har nog begärt en sån sjuk lön att det hade strandats.
Ja, vi tar några frågor till innan vi stänger igen mitt sill i fönstret innan stryker tillbaka. Så har Victor Jakobsson frågat: vilken är fönstrets hittills mest oväntade övergång? Han själv röstar för Bonucci. Och då får inte ni säga Bonucci, ni får säga någon annan.
Den ligger ju högt upp, absolut. Jag tycker väl egentligen att Neymar, även om det har snackats om en flytt till PSG ganska länge lite så här löst, så trodde man väl knappast att det skulle hända. Eller?
Nej, det håller jag med om. Det är en sån stora. Om jag ska sno den här innan Lillesfors, så då kuppar jag in Lukaku. Det tyckte jag var en jättebom, för det var så mycket snack om Morata. Ja, och sen bara en fredag typ, eller torsdag eller vad, så var det Lukaku som helt plötsligt var klar liksom.
Ja, man trodde ju på Chelsea där ända in i det sista. Det är sant.
Och det säger jag Kinedo Bassi till AIK.
Ja, det gjorde det enkelt för dig.
Ja, men säger det alltså, som vi... hade...
Ja. Ja, men,
nej, men absolut. Sen får vi ju nämna James också till Bayern.
Ja, absolut.
Det trodde vi inte.
Och Freddy Adu.
Den som hade räknat hem Freddy Adu till det laget. Maila mig. Bjuder på tårta.
Lukas Larsson tar in lite svenskar här. Var hamnar Seb och Sam Larsson?
Sam har vi väl lite bättre koll på, va?
Det verkar vara Celta Vigo på gång där, va?
Det räknar vi hem.
Det är roligt, tycker jag. Nej, men nej, det tycker jag inte alls.
Vart vill du se han då, Lillas?
Nej, jag hade ju föredraget Fiorentina före Celta Vigo. Jag tycker Celta Vigo är så jäkla tråkigt.
Men känns inte Fiorentina som lite sjunkande skeppen om man släppte av allt? Eller kanske är en bra möjlighet att få spel till.
Exakt, han hade ju blivit ett ankare i det där sjunkande skeppet
kanske. Jo, kanske. Jag tycker väl att hans spelstil hade ju passar ju antingen Italien eller Spanien. Jag tycker det är där han ska ta nästa steg. Jag tycker det är på tiden att han tar nästa steg också.
Mm. Seb Larsson,
han är svår.
IFK Göteborg.
Men han vill ju inte hem, säger han ju.
Han vill inte hem, han vill inte till Turkiet, han vill inte till Kina typ. Och det känns ju inte som att han har jättemånga erbjudanden kvar.
Nej, men om man är så jävla kräsen, då får han nästan sluta spela fotboll, för så många alternativ kan han inte ha, va?
Det är hårda ord.
Vilken sågning.
Ja, men säg en realistisk klubb om vi räknar bort alla de där.
Ja, men då landar vi någonstans i...
Jag landar i Championship.
Ja, jag landar ändå i typ Newcastle. Ja, det är ju för sig lite känsligt där med Sunderland och Newcastle. Men säg ju Brighton då.
Ja, eller Huddersfield. Varför inte?
Någonting sånt. Ja, det är svårt. Men absolut, vi kan väl konstatera att det är nog inte jättemånga erbjudanden just nu. Då hade nog Seb Larsson varit klar för en klubb. För det börjar närma sig ligastarten. Den är liksom 10 dagar bort i Premier League och så vidare.
Jag säger av sig Eskilstuna. Deadline day.
Ja, det hade varit något.
Helt omöjligt kan inte det vara, eller?
Han har ju pratat om att han gärna skulle spela där en dag. Men jag tror inte att han vill spela där nu, som Frida
säger.
Nej,
jag tror inte det är som läget är nu också, att de ligger i botten. Nej. Det är inte så inspirerande att gå till en sån klubb.
Hade någon, i sådana fall om det blir sant, hade någon sagt till mig för 6 år sedan att Frimpong och Seb Larsson kommer bilda mittfält i AFC Eskilstuna, då vet jag inte vad jag hade gjort.
Nej, det är sant. Vi tar en sista fråga. Jag tycker den stänger det här väldigt bra. Denna tisdag så är det en läsare som undrar: Silly Deadline Day närmar sig med stormsteg. Vilken blir Deadline Days stora bomb? Det här är svårt.
Men det är ju inte så mycket till bomb om vi vet om det från början. Jag tycker ju det är, men som du sa där med Lukaku och James, där var vi inte riktigt beredda. Det är ju det som är kul.
Det får ju chansa i vilt här nu.
Men jag sa ju tidigt att Bale skulle bli klar för Manchester United. Och då tittade ni på mig. Eller jag tror det var du som var med, Andreas.
Jag tittade inte konstigt.
Jo, det gjorde du. Jag tänkte, vad är det här? Men jag kan ju fortfarande hålla fast vid det lite då. Jag tror i för sig inte realistiskt sett att det kommer ske den här sommaren. Jag tror det kommer ske nästa sommar. Men jag tror inte det är omöjligt att Bale blir klar för United. Någon ska ju bort där.
Jag säger det realistiska. Det är att det blir en ganska tråkig deadline day, tyvärr. För att det har skett så mycket ganska tidigt. Om jag ska säga någonting, så säger jag Marco Verratti till Barcelona. Och om jag ska önska tänka, så säger jag Kylian Mbappé till Arsenal.
Ja, det kan vi glömma.
Det kan vi avfärda direkt.
Nej.
Jag kan väl säga det blir Griezmann till Barcelona på deadline day. Han landar där till slut. Atletico känner att men vi har så bra läge att sälja nu. Vi klarar ändå en Champions League-plats, och vi behöver inte riktigt vara med och utmana ligan nu. Så har de Costa som kommer in i januari som ersätter.
Jag fick nästan lite gåshud av det. Alltså om det kommer att hända.
Arbeta anfall med Suarez, Griezmann och Messi i Barcelona. Mm. Bra! Då får ni ha ett stort tack. Och jag är glad över att få återlämna det här sjunkande skeppet till Patrik Sik igen. Så vi kan få ordning på skutan igen.
Mer Liverpool.
Mer Liverpool. Ja, det var lite Liverpool-snack här nu. Nästa vecka så kan jag garantera att vi kommer prata om Naby Keita här i podden. Vi kommer säkert prata om någon vänsterback också som ska in bakom Robertson. Och Moreno ska säkert vara en idiot.
Van
nästa
Dijk
vecka
också. Strejkar han? Eller vad?
Ja, han ska till Liverpool också. Allt ska in till Liverpool. Nästa vecka så är alltså Patrik Sik tillbaka. Vi får se vilka han väljer som sina experter i den här panelen. Jag får i alla fall tacka Frida och Andreas Lillands för idag.
Tack,
och tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi kanske igen om en vecka. Tack så mycket.